Du lyssnar på Evighetskoden, den tredje boken i serien Artemis Fowl, inläst av mig, Magnus Schmitz. Prolog. Utdrag ur Artemis Fowls dagbok, CD2, krypterat. Under de senaste 2 åren när inga föräldrar har lagt sig i någonting har mina affärer blomstrat. Så har jag till exempel sålt pyramiderna till en affärsman från Vilda Västern, förfalskat Leonardo da Vincis försvunna dagböcker, sålt dem på auktion och befriat vättarna från en ansenlig mängd av deras älskade guld. Men nu är snart min frihet att smida planer slut. Min far ligger för närvarande på ett sjukhus i Helsingfors där han återhämtar sig efter 2 år i fångenskap hos den ryska maffian. Han är fortfarande medvetslös efter allt han gått igenom, men snart kommer han att vakna och återta kontrollen över familjen Fowls ekonomi. Med 2 föräldrar boende i Fowl Manor kommer jag inte att kunna ägna mig åt mina många skumma affärer utan att bli upptäckt. Förr skulle det inte ha inneburit något problem eftersom pappa var en ännu större skojare än jag, men mamma har bestämt sig för att familjen Fowl ska bli hederliga medborgare. Men ett sista jobb hinner jag med. En sak som mamma inte skulle gilla. Och jag tror inte att vättarna skulle bli särskilt förtjusta heller. Så därför säger jag inget till dem. Del 1. Anfall. Kapitel 1. Kuben. En fin Knightsbridge, London. Artemis Fowl kände sig nästan belåten. Hans far skulle bli utskriven från universitetssjukhuset i Helsingfors vilken dag som helst nu. Själv såg han fram emot en delikat lunch på En Fin, en skaldjursrestaurang i London, och hans affärskontakt skulle vara där vilket ögonblick som helst. Helt enligt planerna. Hans livvakt Butler kände sig inte riktigt lika väl till mots. Men så var han heller aldrig riktigt avslappnad. Man blev inte en av världens farligaste män genom att sänka garden. Den jättelike Eurasien förflyttade sig hastigt mellan borden på restaurangen, vidtog de vanliga säkerhetsåtgärderna och såg till att flyktvägarna var öppna.
Har du satt in öronpropparna? Frågade han sin arbetsgivare.
Artemis suckade djupt. Ja, Butler, men jag tror knappast att vi löper någon risk just nu. Det är för guds skull ett fullkomligt lagligt affärsmöte mitt på ljusa dagen. Öronpropparna var egentligen ljudfiltersvampar som man plockat ur slaktade PESS-hjälmar. Det var för mer än 1 år sedan när Artemis planer gjort att Butler hamnat i en kraftmätning med en av vättarnas specialstyrkor, som livvakten hade lagt sig till med dessa hjälmar och därmed en riktig skatt av vätteteknologi. Svamparna, som odlades i PESS-laboratorier, hade små, små porösa membran som stängdes automatiskt när ljudnivån nådde skadliga decibeltal.
Kanske det, Artemis, men mördare har nu en gång den egenheten att de vill överrumpla en.
Må så vara, svarade Artemis och studerade förrätterna på matsedeln. Men vem i all världen skulle kunna ha något motiv att mörda oss? Butler sände en kvinna bland halvdussinet restauranggäster en vildsint blick för den händelse att hon ruvade på några lömska planer. Tanten måste ha varit minst 80.
De är kanske inte ute efter oss. Kom ihåg att John Spiro är en mäktig man. Han har trängt ut en massa företag från marknaden. Vi kunde hamna mitt i en korseld.
Artemis nickade. Som vanligt hade Butler rätt, vilket var förklaringen till att de fortfarande var i livet båda två. John Spiro, amerikanen han skulle träffa, var just en sån typ som drog till sig fiendekulor. Framgångsrik IT-miljardär med ett dunkelt förflutet och påstådda kontakter i den undre världen. Enligt ryktet hade hans företag Fission Chips klättrat i toppen med hjälp av stulen forskning.